Ja, en del av er kanske har börjat ana någonting om vad jag kommer att beröra idag, vad det ska handla om. Men för att förvirra er lite grann så vill jag lyfta upp ett annat ord innan det ordet som ni tänker på kommer upp. I mars månad här i kyrkan så pratade vi om fred. Och så pratade vi om att ordet för fred i Bibeln, både i gamla och nya testamentet, är samma ord som ordet för frid. Och att de två hör ihop. Och så pratade vi under mars månad om fredssidan av det här begreppet. Och idag så vill jag röra vid den andra sidan. Friden. För det ordet hänger väldigt tydligt ihop med det ordet som ni kanske sitter och tänker på just nu. När jag jobbade i hemtjänsten så mötte jag en kvinna. Man möter ju många människor. Man ser människor i många olika omständigheter i livet. Och man ser också hur de här omständigheterna har format människor. Och man kan se att människor som möter stora svårigheter kan möta dem på väldigt olika sätt. En råkar ut för svårigheter och blir fullständigt modfälld och knäckt. Och en annan människa som möter samma eller till och med värre omständigheter är fortfarande upplyft. Och har ett lugn i livet. Och den här kvinnan var en sån person. Som hade någonting i livet som man bara kan beskriva utifrån det där ordet. Frid. Det fanns någonting i hennes liv som helt enkelt inte kunde knäckas. Ett lugn i hennes liv som inte kunde knäckas av allt det hon mötte. Hon var en av de troende människor som jag hade glädjen att möta i mitt arbete. Och när man kom in i hennes kök så hängde det en bonad på väggen där det stod, som vi sjöng den första sången, Gud är trofast. Och det var det enda som stod. Och under tiden som jag arbetade där så fick jag se hur hon, jag fick följa henne en tid och hon hade det väldigt svårt. Och man fick se, det strulade med papper och annat, det gjorde det. Och hennes hälsa blev sämre och sämre. Men hon behöll det grundläggande friden i livet. Och när jag talade med henne om oro som låg framför så hänvisade hon till den där bonaden och sa, Gud är trofast. Hon lugnade ner mig och sa, ta det lugnt. Gud är trofast. Det är ju så här att hur vi än försöker att inbilla oss att allting alltid kommer att vara bra, så kommer vi alltid förr eller senare att hamna i svårigheter. Vi kommer att hamna i omständigheter i livet när det inte är så lätt att behålla glädjen och lugnet. Och då funderar jag på, hur gör man för att få det där? Vad gör man för att nå friden som inte kan knäckas? Jag brukar ibland hänvisa till en artikel som jag läste för ett par år sedan om svenska folket. Det stod en undersökning om hur man gjort en undersökning i Europa om välfärdssamhällen. Och man hade etablerat att svenska folket är det tryggaste folket i världen. Alltså om man tittar till de sociala omständigheterna, tittar på det sociala skyddsnätet, om någonting går fel, så är svenska folket det tryggaste folket i världen. Det finns ingen stat i världen som har en så väl utbyggt socialt skyddsnät. Då var det så i alla fall. Och samtidigt så finns det undersökningar som säger att svenska folket är ett av de mest sekulariserade folken i världen. Och ett av de mest oroliga folken i världen. Alltså vi konsumerar väldigt stora mängder av ångestdämpande mediciner och annat. Och det är en väldigt intressant. Om man sätter de här tillsammans så ser vi att vi är oerhört trygga. Men väldigt oroliga. Och vi har väldigt svårt att tro. På något sätt så verkar det vara så där att ju tryggare det blir omkring oss, desto svårare får vi att lita på Gud. För det är det som tro handlar om. Att lita på Guds omsorg. Lita på vad Gud är, vad Gud har gjort. Och så blir vi väldigt oroliga. Och då ställer man den här frågan. Hur gör man för att finna varaktig frid? Friden som bygger på förtröstan, på Guds trofasthet i världens tryggaste land. Där ingen av oss egentligen behöver lita på Gud förrän det verkligen, verkligen krisar. Jag ska försöka lyfta fram några saker idag. Jag ska presentera, för att ge en sån här liten trailer så ni vet lite grann vad det är som händer. En förhandsvisning. Jag ska inte spela upp den, jag ska bara säga. Först tänkte jag att jag ska lyfta fram en tendens. Sådana känner vi till. Det finns till och med ett P1-program som heter så. Tendens. Sen ska jag lyfta fram ett problem med den där tendensen. Och sen tänkte jag avsluta med en insikt som jag tror att vi behöver ha med oss om vi ska nå fram till den varaktiga friden. Och allt det här ska jag försöka att hitta i en text ifrån första Samuelsboken. Kapitel 12. När vi kommer till den här texten, då är vi ungefär 1000 år före Kristus. Vi befinner oss på en plats som heter Gilgal. Den ligger vid Jordan i närheten av Jeriko. Och där är det en fest. Där är det ett stort party. Hela folket har samlats där. Unga och gamla och allihop har liksom dragits ihop till den här platsen. Och så har man ett fruktansvärt oväsen som man har när man firar. Det är basuner och cymbaler och harpor och sång och dans och allt möjligt. Och man är där för att fira nationens nytända stjärna som heter Saul. Kishs son från Benjamins stam. Ungefär ett år tidigare har han blivit kung i landet. Och det, ja, man hör inte så mycket från honom i början där. Men sen så händer det en sak som gör att han får extra mycket uppmärksamhet. Det är nämligen så att en fiende kommer. Ammoniterna anfaller, som är en av deras huvudfiender vid den här tiden. Och Saul är en god militär. Så att han mobiliserar folket och han räddar dem, kan man säga. Han jagar fienden på flykten. Och nu firar man det här och så liksom bekräftar man hans kungadöme. Det är därför man firar. Men det finns en på festen som inte är riktigt med i de här glädjen och skratten. Det är den gamle domaren, Samuel. Han har varit domare i landet under lång tid. Och han känner till den här platsen, Gilgal. Det är en historisk plats för dem. Det var där som Israels folk första gången slog läger när de hade korsat Jordan. Och där står, när de är här på festen, så står det 12 stycken stora imponerande minnesstenar resta över detta, över att Gud har varit med dem. Han har tyglat den här forsen. Han lät dem gå torrskodda igenom. Och det var från den här platsen sen så utgick det ett segertåg genom landet. När man med Guds hjälp intog landet bit för bit. Och Samuel vet att de hade gjort det därför att de litade på Gud. Och han ledde dem genom det. Och sen har det gått lite upp och ner. Det har varit lite svårt, men de har lyckats hålla landet och bygga upp landet mot alla odds därför att de litade på Gud. Men nu firar de en seger som är någonting helt annat. När ammoniterna kom så satte de som hade litat på Gud sin tilltro till kungen och sa att han ska rädda oss. Av allt att döma så hade de rätt. Det verkar ju så. Han lyckades och nu är alla glada. Men Samuel är orolig. Så att när det blir ett slags lucka där i festligheterna så reser han sig upp och så håller han ett sista tal till sitt folk. Och det är det talet som vi har här i kapitel 12. Och det första talet, det börjar liksom med att han gör en slags historisk tillbakablick. Där han visar på hur Gud har varit trofast emot dem. När de har åkallat honom. De har avfallit, men när de har åkallat Herren så har han alltid räddat sitt folk. Han har räddat dem ur Egypten. Han visar hur han har räddat dem undan hassorier och filister och moabiter hela tiden så här. Och han visar att Gud har satt goda ledare över dem för att visa dem vägen framåt. Som han också räknar upp. Det är Mose, det är Jerobal, eller Gideon som vi kallar honom också. Det är Bedan och Jefta. Och så frågar han ut folket om sin egen tid som domare och säger, är det någonting som ni har att klaga på? Har jag tagit mutor någon gång? Har jag varit orättfärdig, orättvis? Har jag varit hård emot er? Och de säger intygat, nej, du har varit en bra ledare. Alltså Gud har varit trofast, han har räddat dem och han har gett dem god ledning. Och ändå så tvivlar folket på Guds omsorg, på Guds ledning när de ser ett hot vid horisonten. När, som han säger i vers 12, så säger han, men när ni såg att Nachash, kungen av Ammon, angrep er, då kom ni till mig och begärde att få en kung. Och det fastän att Herren, er Gud, är er kung. Vad är det egentligen som de begär, kan man ju fråga sig. Det där har man ju liksom funderat mycket över. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg, för att vi ska se att det faktiskt finns en koppling. Så är det viktigt att komma ihåg att det folket gör är egentligen inte att de gör slut med Gud. De är Guds folk. De vet att de är Guds folk. Det handlar inte om att de liksom säger att de inte vill ha med Gud att göra. Men det de vill ha är någonting som de kan se. Det är svårt att lita på en Gud som de inte kan se. Och särskilt när problemet är tydligt, när hotet är konkret och synligt, då vill man också att det som man litar på ska vara lika konkret och lika synligt. Så det folket liksom begär är inte en annan Gud. De vill ha någon som de kan se, någon som de kan ta på, eller åtminstone som fienderna kan se. Och kanske som kan ta på fienderna lite så att de håller sig borta. De vill inte ha en annan Gud utan en slags konkret representation av Guds ledning ibland dem. Så att de kan se på kungen och säga, du ser, Gud är med oss, han leder oss. Det finns en annan liknande historia, om vi ska göra en liten vansklig koppling, men jag ska se. Om ni inte håller med mig så får ni kasta, det finns instrument att skramla med i så fall. Men i andra Mosebok, kapitel 32, när folket har gått genom Röda havet och de har firat gudstjänst ute i öknen. Och Mose har gått iväg upp på berget för att vara med Gud. Och han har varit borta länge. Då börjar folket liksom tänka, vad händer nu då? Den där Mose som skulle leda oss, vet vi inte vad han har blivit av. Vi behöver en konkret ledning. Så de går till Aaron, Mosebror, och säger till honom, Mosebror, det var ett fint namn. Och säger till honom att du får göra en bild av Gud. Inte en annan Gud. Men du får göra en bild av Gud. Den Gud som har fört oss ut ur Egypten. Och så vill de att han ska göra en marknadsmässigt gångbar bild av Gud. En bild av Gud som funkar i deras tid. Så då gör man en ung tjurkalv av guld. Det var så som man tänkte sig Gud i den här tiden. I det här området. Och när den är klar så säger Aron till dem: se, här är den Gud som har fört dig ut ur Egypten. Det är inte en annan Gud, men det är en bild av Gud som funkar för mig, som jag har skapat, som jag kan fästa min tilltro till. Och jag tror att vi har såna här representationer omkring oss. I varierande grad så finns de här guldkalvarna liksom hos oss. Och det kan vara olika för olika personer. Men det är saker som, konkreta saker som vi fäster vårt hopp till. Fast att vi tänker att vi sätter vårt hopp till Gud, så tänker vi att det liksom representeras av det här. Det kan vara att vi har pengar på kontot ifall någonting ska hända. Det kan vara en heltäckande försäkring. Att vi tänker liksom att jag litar på att Gud beskyddar mig från brand. Och det är lättare att lita på att Gud beskyddar mig från brand om jag också har en heltäckande brandförsäkring. Eller för någon kan det vara utbildning eller kompetens. Det ger trygghet. Det är någonting som jag kan se och lita på. Och så kan jag se på det och se att Gud är med mig. Och det här är den tendensen som jag pratar om. En tendens som säger att när det krisar, eller inför en annalkande kris, så tenderar Guds folk att sätta sitt hopp till andra saker än Gud. Även om vi sätter Guds stämpel på. Och vad är problemet med det? Det kan vara problematiskt på många sätt, men det finns en sak jag vill lyfta upp. Problemet, vill jag bara säga, det ligger inte i att vi har de här sakerna. Det ligger inte i att vi har kungar, eller att vi har försäkringsbolag eller välfärdssystem. Det är inte det som är problemet. Jag tror inte vi blir bättre kristna av att vi slutar betala försäkringspremierna eller avskaffar välfärden. Problemet här, det är när vi börjar, när de här sakerna får en plats hos oss som bara Gud kan ha. När vi, de här sakerna som ska liksom representera Guds trofasthet, blir synonymer med Guds trofasthet. Och det är problematiskt. Och varför ska vi se? Om vi går vidare här i när Samuel pratar. Vi kan gå till vers 16. Så säger Samuel: nu ska ni med egna ögon få se det stora under som Herren utför. Jag ska ropa till Herren. Och fastän det är mitt i veteskörden ska han låta det åska och regna. Då måste ni inse att det i Herrens ögon var en stor synd som ni begick när ni begärde en kung. Och Samuel ropade till Herren, och Herren lät det åska och regna den dagen. Så att alla överväldigades av fruktan för Herren och för Samuel och sade: be för oss, dina tjänare, till Herren, din Gud, så att vi slipper dö fastän vi har rågat våra synders mått med att begära en kung. Be för oss att vi slipper dö. Första gången man läser det där så kan man känna att det är lite av en överreaktion på att det börjar regna. I alla fall efter en sommar som vi har haft kan man ju känna att liksom, om vi börjar säga så varje gång som det kom lite regn, så skulle vi inte göra annat än att misströsta. Men vi behöver komma ihåg vilka det är det här handlar om. Israel är i det här läget ett jordbruksfolk. Hela deras samhälle bygger på att skörden kommer i rätt tid. Och då är det så att om det börjar regna nu, mitt i skörden, om det håller i sig, så kan hela skörden bli förstörd. Och då betyder det missväxt och hungersnöd och svält. Det är en katastrof. Och det som Israel får se när katastrofen kommer, det är att de märker att deras kung, som de har litat på, kan inte hjälpa dem. Plötsligt så är han som de har firat hela dagen här, han som De kände att nu har vi en kung, nu behöver vi aldrig frukta för någonting. Han står där och är helt hjälplös. Inför ammoniterna var han väldigt bra att ha. Men när det börjar regna och hungersnöden står vid dörren så är han precis lika hopplöst förlorad som alla andra. Problemet med de här sakerna, när vi gör synonymer mellan det som vi kan se som tecken på Guds trofasthet. Om det blir en synonym med Guds trofasthet. Om vi inte ser skillnaden så att säga. Det problemet uppstår när vi inser att de här sakerna är begränsade. Sauls förmåga var begränsad. Han var bra till en gräns. Och sen var det kört. Om man ska parafrasera en av mina favoritteologer, Karl Barth. Han sa vid ett tillfälle att om jag tänker sådana tankar om mig själv att, som bara kan tänka som Gud, då kan jag inte tänka högre tankar om Gud än jag redan tänker om mig själv. Och i det här sammanhanget kan vi säga att om jag tänker sådana tankar om välfärdssystemet som bara kan tänka som Gud. Om jag tänker sådana tankar om försäkringsbolaget eller mina pengar på banken som bara kan tänka som Gud, då kan jag inte tänka högre tankar om Gud än jag redan tänker om försäkringen. Eller välfärden eller pengarna. Det vill säga, problemet, tendensen sa jag förut, problemet med den tendensen är att gränsen för det som jag har satt mitt hopp till blir också gränsen för mitt hopp. Gränsen för det som jag har byggt min trygghet på blir gränsen för min trygghet. När det tar slut så tar min trygghet slut. Om jag inte har lärt mig att se skillnaden. Jesus i Matteus 7 pratar om att bygga sitt hus på klippan. Så är det något liknande han säger, han talar om. Det vill säga att ett hus är aldrig så stadigt. Ett hus är aldrig stadigare än grunden som det är byggt på. Jag kan bygga ett väldigt välbyggt och stadigt hus, men har jag byggt det på en grund som inte håller så hjälper det inte. Huset är aldrig stadigare än grunden. Och så är det med vår trygghet. Så är det med vårt hopp. Om vårt hopp och vår trygghet bygger på en grund som är begränsad, då blir också hoppet och tryggheten lika begränsad. Och det märks när gränserna kommer. När krisen närmar sig. Kanske kan det vara därför som vi har så svårt att lita på Gud. Kanske är det därför vi har så svårt att tänka oss det här som var självklart för den här kvinnan i början. Nämligen att Guds trofasthet är enormt mycket större. Guds makt är enormt mycket större än allt det andra som jag kan åberopa. Det är intressant att se att Gud förnekar oss inte. Det är otillräckliga. Han förbjuder oss inte de här sakerna. Vi kan se i texten till exempel att Israel får sin kung som de har bett om. Det är tydligt att Samuel gillar det inte. Han vägrar först. Men Gud talar om för honom att du behöver inte vara orolig. Det är inte dig som de åsidosätter. Det är mig, säger han. Och så står det här i vers 13, så står det att här är nu den kung som ni ville ha. Honom har Herren satt över er. Och Gud förbjuder oss inte alla de här sakerna som vi har. Han missunnar oss inte det här. Som jag sa, jag tror inte vi blir bättre kristna av att vi slutar betala försäkringen eller avskaffar välfärden. Gud förbjuder oss inte att ha pengar på kontot, även om man mer än en gång höjer varningens finger när det gäller sådana saker. Så är det inte förbjudet att bygga på framtiden. Han har absolut ingenting emot att utbilda dig. Att du slipar på dina färdigheter på ett eller annat sätt. Arbetar på att bli bättre på att använda de gåvor som han faktiskt har gett dig. Gud välsigne dig om du gör det. Men kom ihåg skillnaden. Kom ihåg att de här sakerna vittnar om att Gud är trofast. Men de definierar inte Guds trofasthet. De är ett tecken på Guds trofasthet, men det är inte gränsen för Guds trofasthet. Det kommer en punkt när det där tar slut. Men då tar inte Herren slut. Det som vi behöver ha med oss om vi ska nå till verklig frid, varaktig frid i livet, det är att vi behöver inse, vi behöver se att vår trygghet hänger inte på de här sakerna. Vi är ett folk som hoppas på Gud. Och det skiljer oss ifrån andra. Om det där var allt vi hade att hoppas på, då skulle vi inte ha mycket, då skulle det inte vara mycket med oss. Även i världens tryggaste land så skulle det vara ganska tufft för oss. Men vi är ett folk som hoppas på Gud. Och regnet som faller i vers 18 här, det visar för Israel och för oss två viktiga saker. Det första de får lära sig är att om de har en kung eller om de inte har en kung, så är Israel fortfarande hopplöst beroende av sin Gud. Kung eller ingen kung, de är hopplöst beroende av Gud. Det är han som är grunden för deras trygghet. Det är han som är grunden för deras hopp. Det säger också Samuel här, efter att han har pekat ut och sagt här är eran kung, så säger han: frukta Herren, tjäna honom och lyd honom. Och går vidare här, så säger han att både ni och den kung som regerar över er måste följa Herren. Det förändrar ingenting. Det är fortfarande Gud som är grunden för deras trygghet. Och så är det med oss. Vi kan vara fattiga eller rika. Vi kan vara välförsäkrade, omhuldade svenskar eller utförsäkrade fattiga EU-migranter. Vi kan vara välutbildade i det vi gör. Vi kan vara proffs i alla bemärkelser. Eller fullständiga noviser som bara improviserar. Men det förändrar inte det faktum att vi är beroende av vår Gud. Det är han och hans osvikliga omsorg om oss som är grunden för vårt hopp och vår trygghet. Det är det första. Det andra är, som de får lära sig, det är att den grunden håller. Om man tänker efter på det som händer här, så ser man att det finns ingen kung i världen som kan mäta sig med den allsmäktige. Det finns ingen, hur bra militär man än är, hur klok, hur vis den kungen än är, så kan han inte mäta sig med den som har hela jorden i sin hand. Som kan bestämma om det blir regn eller sol. Som kan säga till havet hit, men inte längre. Det finns inga rikedomar på jorden. Det finns inga försäkringsbolag och det finns inga sociala välfärdsprogram på den här planeten som kan mäta sig med honom. Vi är ett folk som hoppas på Gud. Det är det, tror jag, som är den viktigaste grunden att ha med sig om vi ska söka och finna verklig förblivande frid. Vi är ett folk som hoppas på Gud. Det innebär att vi kan vara trygga. Inte för att vi har pengar på banken. Inte för att vi har heltäckande försäkringar. Inte för att vi bor i världens mest välutbyggda välfärdsstat. Utan för att vi har en mäktig beskyddare. Som känner var och en av oss vid namn. Som vet hur många hårstrån vi har på huvudet. Eller inte har på huvudet. När Samuel avslutar sitt tal så säger han, jag kan läsa från vers 20. Då lugnade Samuel folket och sa, det ni har gjort är en svår synd. Men vänd er inte för den skull bort ifrån Herren, utan tjäna honom av hela ert hjärta. Vänd er inte bort ifrån honom för att följa tomma avgudar som varken kan gagna eller rädda, eftersom de inte är något annat än tomhet. För sitt höga namns skull vill Herren inte förskjuta sitt folk. Han har ju valt att göra er till sitt folk. Och själv skulle jag synda svårt emot Herren om jag upphörde att be för er. Istället vill jag lära er vad som är gott och rätt. Frukta Herren och tjäna honom uppriktigt och av hela ert hjärta. Och kom ihåg allt det stora han har gjort för er. Vägen till förblivande varaktig frid, det är att få pränta in de där orden i hjärtat. Gud är trofast. Och det gör att även om jag har allt det där eller inte har det, så finns det någonting som inte skakas. Det finns någonting jag kan bekänna, att allt annat må falla omkring mig. Allt annat som jag fäster mitt hopp vid kanske sviker. Men den Gud som jag hoppas på, han är trofast. Och han är fullständigt kompetent, kapabel att beskydda mig, att bära oss och rädda oss när vi åkallar hans namn. Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader, vi tackar dig för din osvikliga nåd emot oss. Vi tackar dig för att vi får vara här som dina barn. För att vi får åkalla ditt namn. För att vi får lita på dig. Vi ber, Herre, att du ska på nytt pränta in de orden i våra hjärtan. I det innersta rummet i våra liv. Gud är trofast. Hjälp oss, Herre, att kunna bekänna det. Låt din ande tala i oss och påminna oss om det varje dag som vi vaknar. Din nåd är ny varje morgon. Och även om allting omkring oss faller, även om allting som vi har satt vårt hopp till och litat på visar sig vara begränsat och otillräckligt, så får vi fortsätta att bekänna det. Gud är trofast. Herren bär oss. Vi är ett folk som hoppas på dig. Lär oss det i djupet av våra hjärtan, så att vi kan nå fram till den frid som du vill ge oss. Den frid som är förborgad i din trofasthet. Att om vi än vänder oss ifrån dig, så förskjuter du oss inte. Tack, Herre, för var och en av oss som söker dig på nytt i den här stunden och i det som kommer. Tack, Herre, för var och en som under veckan som ligger framför ska få möta dig, ska få smaka på din nåd och på din trofasthet på ett nytt sätt. Tack, Herre, för att du arbetar i oss, för att du aldrig lämnar oss. Och för att du låter din heliga ande lyfta oss på nytt och på nytt och på nytt. Välsigna oss i den här gudstjänsten. Möt oss här. Forma oss i veckan som är framför. I livet som vi lever. Låt oss vara ett folk som hoppas på dig. För du har lovat att den som hoppas på Herren ska inte komma på skam. Ära vare du, i Jesu namn. Amen.